when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön, och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
Andelen aktier och räntor över tid.
Vi pratar om den här klassiska frågan, hur ska man disponera sina investeringar? Hur ska man fördela dem mellan aktier, räntor och bankkonto egentligen under livet? Och där det klassiska är att man ska ha mer risk när man är ung, och sen ska man börja trappa ner risken med hjälp av att välja räntor när man blir äldre. Så vi tittar på det utifrån ett lite forskningsakademiskt perspektiv, naturligtvis även om vi tar upp våra klassiska tumregler.
Tidsdiversifiering.
Ja, men vi tittar på den här akademiska forskningen som är då beskriven i boken Life Cycle Investing, där man pratar om att diversifiera över tid. Att det är ganska naturligt att vi inte lägger alla äggen i samma korg, utan vi sprider ofta ut, så att vi säger alltid köp en indexfond, lägg pengarna i alla bolag, hela världen, alla branscher, alla storlekar. Och då introducerar professorn att tankesätt, så här, varför inte fundera så även med tidsperioder? Varför inte diversifiera över tid? Så det är dagens avsnitt.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag, så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bolmesson.
Varmt välkommen till dagens avsnitt 323 som handlar om hur mycket aktier och räntor ska man ha vid olika faser och olika åldrar i livet. Och det är också en diskussion och en liten recension på en bok som heter Life Cycle Investing, som kom 2011 av två stycken professorer från Yale. Var av den ena en juridikprofessor, så det kändes så lite konstigt.
Jag kanske är intresserad ändå, alltså,
ja, men precis, ekonomi. Mm. Precis, Ian Iris och Barry Nullebuff, eller vad det nu heter. Och deras liksom undertitel var så här, A New Safe and Audacious Way to to improve the performance of your retirement portfolio.
Ja.
Det är ju mycket i USA, de har ju lite annan lösning, de får ju bara så här, vad du ska.
Nej, det var så roligt att de skriver a new and audacious, alltså liksom lite så fräck, eller vad ska man säga? Ja.
Kontroversiellt
sätt att se på din pensionsportfölj. Och ja, det brukar, de orden brukar liksom inte vara i samma mening.
Ja, men de är nördar, de är, ja, akademiker, och det är väl liksom en av de grejerna. Om vi ska kolla på lite syftet med dagens avsnitt, så är detta är absolut ett överkursavsnitt.
Mm.
Det är framförallt också en introduktion till en akademisk teori. Så, som liksom har fått ganska stort genomslag, debatterats mycket, och varför den är lite nu audacious, det kommer du nog se eller höra i avsnittet, för att där är ganska mycket kontroversiella tankar, men där är ändå substans i dem. Så att jag skulle säga att syftet med dagens avsnitt, då kommer jag vara jättenoga med det här, det är att det är ett tankespjärn, alltså ett nytt och lite annat perspektiv, att kunna ge en ökad förståelse. Så detta är med ett avsnitt så här: jag blir lite klokare, lite smartare, jag kan argumentera med argument som inte så många andra argumenterar med, men det är inte så mycket så här, nu går jag och gör något annorlunda i min portfölj. Det kan absolut bli så.
Det kan bli så, men det
är lite, jag har naturligtvis läst andra recensioner på denna boken, och två andra oberoende recensioner var så här: don't try this at home kids, liksom. Att inte syftet är verkligen inte att du ska gå ut och göra någonting.
Nej,
konkret.
Jag känner mig faktiskt väldigt taggad på det.
Ja, vad bra. Och jag ska säga så här, det går knappt. Detta är en bra teori. Men framförallt så kommer det ge en ökad förståelse, och det kommer kunna hjälpa dig att fatta informerade beslut i vissa sådana här val. Liksom, hur ska jag till exempel i min pension, ska jag välja tradliv eller ska jag välja aktier, alltså fondförsäkring? Det kommer ge en ökad förståelse till exempel till AP7 Sofa, hur de resonerar när de fick skit för något år sedan, också av en så här professor som sa att de borde inte använda hävstång. Etc. Det ger också förståelse till förra avsnittet, det var ju så jag kom på detta avsnittet. När jag gjorde researchen till den här med amortera och investera, så kom jag över den här och så var jag så här, gud, detta var ett annat sätt att tänka.
Det är alltid spännande ju.
Ja, och sen så blir det också att det blir en twist på, vi har ju haft uppe det här med humankapital som vi kommer gå in på, kommer vi också ge en twist på. Så att det blir också ett sätt, hur kan jag tänka på helheten kring min ekonomi så att det är kanske lite mer trygghet. Och naturligtvis som alltid så ser jag det lite som starten på en diskussion i forumet.
Ja, men du sa att den publicerades för typ 12 år sedan.
Ja.
Och då tänker jag, så sa du att det har för stort genomslag, men är det liksom under den här långa tiden? Jag är bara nyfiken nu, tar det lång tid? När en bok blir publicerad och har liksom sådana här lite kontroversiella tankar och så, tar det så 10 år innan det liksom sipprar ut eller landar liksom, ja, men, i Sverige?
Ja, men kan, jag vet inte, jag har missat detta tidigare och anledningen till varför jag har följt detta var för att jag på senare tid börjat lyssna lite på så här professorer och läst, och framförallt så har jag liksom, jag träffade Jonathan och fikade.
Ja, Jonathan, du får säga något mer om,
ja, men Jonathan, han kommer komma i ett par avsnitt. Han är nog en av de mest intelligenta människorna jag känner. Och han är så här, du vet, ja, men tänk om livet handlar om att samla på sig principer som funkar i alla situationer och som är hjälpsamma. Och en av de grejerna vi pratar om så här, var så här, lura inte dig själv. Och samtidigt så är du själv den som är enklast att lura. Och så pratar vi så här, tänk om jag har fel. Och det är väl liksom en ganska bra ställe att börja på i sitt liv från tid till annan. Tänk om jag har fel. Och då är det liksom några, så kom det faktiskt en amerikansk, jag tror från Stanford eller Yale, en professor som blev intervjuad också i Rational Reminder, en annan podd, som heter så här, hur går akademisk teori ihop med popular advice? Alltså sånt som vi ger, alltså sånt som vi pratar om, hur väl matchas det i forskningen? Ja, och då har jag liksom börjat säga, okej, shit, jag behöver kolla vad som är i forskning. Och då är detta en av de teorierna som är väldigt logiskt utifrån ett forskningsperspektiv.
Ja.
Ja, så att jag vet, det var inte svar på din fråga, men var lite bakgrund. Kanske
ändå, nej, det var inte svar på frågan, men det var spännande svar.
Ja, och sen så tror jag att varför detta nu inte har fått superstort genomslag är för att återigen, svårt, det är kontroversiellt och det är svårt att implementera praktiskt. Men låt oss komma till det.
Jag vill köra på.
Däremot som jag sa, att jag gillar ju detta starten på en diskussion i forumet. Alltså forumet är idag där Rika Tillsammans händer. Podden och allt i alla ära. Men alltså bara så här, 2 dagar efter vi släppte Amortera Investera-avsnittet så hade vi 100 kommentarer på det avsnittet. Och många av dem ger perspektiv som jag själv inte hade tänkt på eller som jag missat. Och sen naturligtvis är det också att folk tyckte så här, ja det är så det heter, alltså, och sån shit can you happen.
Ja, alltså det var liksom det värsta exemplet på svengelska i den här podden. Sån shit can you happen.
Ja, alltså det blev lite så här språkpolis.
Jag tror det var inne i något resonemang så jag bara sa, ja skitsamma, jag säger
ingenting. Jag tänkte inte ens på det, sen visade jag på det, kom upp så här bilder där folk har gjort så här tavla av det och sånt. Ja. Ja, det blev bjudet på.
Ja, men så här när det är såna avsnitt vi har gjort där det är många kommentarer och så lite sådana som du inte har tänkt på. Är det någonting vi kan göra med dem?
Ja, men alltså, jag tror att jag tar upp dem. Och ja. Jag tror att en grej som jag skulle nog förtydliga till avsnittet är att kring amortera, alltså om vi ska ta återigen Jonathan, han har någon som är så här tillräckligt bra. Att du behöver, alltså om du lägger allt fokus på en enda liten del så kan det hända att du suboptimerar för att all energin du lägger på den ena grejen får rätt. Kan göra att de andra delarna i ditt liv inte fungerar eller missköts. Mm. Mm. Och då säger han så här, ja men var det tillräckligt bra? Och jag tycker verkligen så här, tillräckligt bra i frågan amortera och investera. Det är så här, följ amorteringskravet och nummer 2, just keep buying. Alltså allt det där som vi pratar om, svenska börser som är Stockholmsbörsen, har jättemycket diskussion kring huruvida det stämmer, om det är marknadstiming eller inte, om huruvida har jag ändrat strategi från att säga så här, köp allt och sitt still i båten till någonting annat. Men alltså just keep buying, köpa Lysa eller Opti eller en fondrobot eller en bred passiv global indexfond, det är fortfarande det som är tillräckligt bra.
Yeah.
Alltså man behöver inte göra någonting annat. Precis som i dagens avsnitt, de här grundläggande rekommendationerna kring år och placering och ålder är tillräckligt bra. Så att, som sagt, läs gärna diskussionen. Det var mycket prat om det här, till exempel med humankapital som vi ska ta upp också. Så jag kommer ta upp kommentarer.
Ja, vad bra.
Och jag kan säga också att avslutning i dagens avsnitt bygger också på en kommentar från JFB i forumet. Mm. Så att, det, tänk så här, jag kan ha koll på viss grej, men är vi liksom tusentals människor som det är i forumet, då blir det en helt annan
grej. Det är som en mastermind.
Liksom. Ja, men verkligen. Mm. Snyggt, lite riskinfo innan vi hoppar rakt in. Då är det så här, dagens avsnitt är lite, försök inte göra detta hemma. Eller var väldigt försiktig. Allt sparande innebär en risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt insatta kapital. Och den risken blir ännu större med hävstång och belåning. Så att om det är farligt liksom, i vissa avseenden att investera vanligt kapital, investerar du med hävstång så blir det dubbelt eller liksom, då ökar du risken. Och sen mycket av det vi pratar om idag kommer också vara så här, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Läs mer på riketsammans.se/villkor.
Mm.
Grymt. Ska vi köra då?
Mm.
Så om vi utgår då, och då är detta basen, alltså jag förtydligar, detta är den klassiska tillräckligt bra rekommendationen. Detta är det vi brukar säga, detta är det som är popular advice, detta är det som är liksom lite standard inom finansbranschen. Och då säger man så här, hur mycket risk, alltså hur mycket pengar eller ska jag placera i aktieandelen? Och när jag pratar aktier så menar jag aktieindexfond eller fondrobot, jag pratar inte enskilda aktier.
Mm.
Då säger vi så här, att pengar som ska användas på kort sikt, 0-2 år, 100% på bankkontot, för att börsen kan svänga mycket på kort sikt och då är risken att du förlorar liksom dina pengar. Och sen brukar vi säga, har du en lång sparhorisont, 10 år eller mer, 100% i aktieindexfonder, då kan du bära den här risken. Och sen är du någonstans i så här, jag vet inte när jag ska använda mina pengar, 3-9 år, ja men blanda då aktier och räntor då, till exempel 50-50 eller någonting annat. Och i detta så brukar man ju relatera till att bankkonto är ju en typ av ränta. Så att man kan, bankkonto kan ingå, när vi säger 50% ränta, då kan det till exempel vara hälften bankkonto och hälften räntefonder. Men bankkonto är en ränta. Alternativt till detta så brukar man ibland säga så här, ha 10 år i aktier per sparhorisont. Så har du 3 års sparhorisont så 30% i aktier. Vilket går i linje med det som jag sa tidigare. Och sen är det många, om man googlar eller så här klassiskt råd i finansbranschen är till exempel, ja men någonstans ta en faktor någonstans mellan 110 och 100-120 minus din ålder i aktier. Så att om du är, om vi tar som på 120 och minus 40, då är det 80, då ska du ha 80% aktier när du är 40 år gammal.
Ja.
Det är också en sån här klassisk. Sen är det mycket debatt, ska det vara 100, 110 eller 120? Men någonstans där.
Det är ändå rätt stor skillnad ju.
Ja, ja, det är det väl. Men återigen, alltså så här,
är det, beror det på vad man själv vill då? Kanske.
Jag tror att det beror på lite vem man pratar med, men poängen här tror jag är fortfarande så här, är du yngre så har du mer tid och då ska du ta mer risk.
Ja.
Det är väl det som är poäng. Och sen så är också det klassiska sån här popular advice är då att man ska spara 10% av sina inkomster. Så att, och det kommer vi ta en annan gång, för där är också en professor då i USA som tycker så här, med spara 10% av dina inkomster, det är inte supersmart, för att där de pratar om att den akademiska teorin är istället att använda något som heter consumption smoothing, att det är bättre att du håller din konsumtion konstant och sen efterhand som din lön ökar då sparar du mer, medan att spara mycket när du inte har pengar och ska bygga upp ditt liv är ganska dumt. Så att den säger så här, liksom, se det snarare att man sprider ut sparandet. Att vissa perioder kanske du ska spara 25% och andra perioder ska du spara 0%. Eller vissa perioder ska du till och med låna. Mm. Så att det är återigen lite skillnad. Ja. Vad tänker du?
Ja, men jag tänkte på det, jag ska inte ta upp ett framtida avsnitt, men jag tittade ju på hur mycket inkomst jag har haft totalt i mitt liv hittills.
Ja, det kommer ett annat. Ja.
Det kommer ett annat avsnitt, men sen så funderar jag så här, tänk om jag hade sparat 10% av min inkomst hela tiden. Alltså det var väldigt svårt att räkna på, eftersom inkomsten varierade så mycket, men jag håller på med det. Så det hade blivit svinmycket pengar.
Ja, ja men så.
Om jag bara hade så följt det rådet, spara 10%.
Ja, och då har du förmodligen inte ens räknat ränta på det.
Nej, det är svårt att räkna på.
Ja men precis, ja. Nej, men det kommer. Vi kommer
jättemycket pengar.
Vi kommer att prata om det, men bara liksom det,
råd till en ung människa.
Ja, precis.
Do it.
Ja, då tror jag att i detta avsnittet är egentligen nästan viktigare. Men bra. Men jag tänker så här, här har jag en bild på Anna. Anna är AI-genererad och hon är 30 år gammal och hon jobbar, hon har pluggat färdigt för något år sedan och hon har varit iväg och rest och nu har hon liksom typ jobbat. Och
hon extra knäcker som modell.
Hon är väldigt...
Då blir de alltid så snygga, AI-genererade människorna.
Ja. Nej, hon extra knäcker inte som modell. Hon har en lön på 40 000 innan skatt, så lite högre än snittlönen i Sverige. Hon sparar 2000 kronor i månaden och hon har även en buffert på 20 000 kronor. Och hon funderar på att investera 100 000 som hon har fått lite av sina föräldrar, lite som blir kvar av resorna. Men hon känner sig lite osäker och hon är lite så här försiktig. Det är inte så många av hennes kompisar som har börjat spara. Kom ihåg, det är bara 50% av Sveriges befolkning som äger fonder utanför pensionssystemet. Det är färre än 20 av 100, som färre än 20% som äger aktier. Så att bara för att det är vanligt i vår community att spara, så är det inte vanligt i Sverige och det är inte vanligt henne. Så hur skulle du säga att hon ska placera dem mellan aktier och räntor? Så hon säger så här, hon väljer typ en fondrobot som till exempel Lisa och så ska hon välja där liksom vad hon ska placera mellan aktier och räntor. Vad tycker du att hon ska välja?
Ja, men hon är ju ung ju.
Ja.
Tycker jag, så att hon ska väl ha rätt mycket aktier.
Ja.
Så alltså 90-10.
90-10, okej. Okay. Ja men bra, vi kan säga 90-10 eller liksom en hög andel.
Ja.
Jag har till och med bara så här, ja, vi 100. Pratade om det, så vi säger 100%. Mm. Vilket i många kan tycka så här, shit, hon har 20 000 i buffert och sen har hon alltid aktier. Det är liksom ingen mellanriskhink i detta fallet. Okej, okay, men så låt oss titta på detta då. Så, och här inser jag nu när jag kollar på min slide att jag dummade mig. Jag skulle säga att de sparar 4 000 i månaden. Men det spelar ingen roll. För
2 000 eller 4 000?
Det är 4 000. Vilket... Jag tänkte 10% och så glömde jag ändra.
Ja.
Där. Ja. Så vi säger att hon sparar 4 000. Hon har sin lön på 40 000, så det blir 10% av bruttolönen. 20 000 i buffert, 100 000 på sin fondrobot. Så hur mycket pengar sparar hon per månad egentligen?
Alltså av sitt totala kapital?
Ja, men hur mycket sparar beloppet? Vad sparar hon per månad?
4 000, sa du.
Ja, lite så här. Nu tänker ju alla så här, kuggfråga. Nej, men jag vill
veta procent av det totala.
Nej, jag vill veta i belopp.
Ja, 4 000.
Är det alla pengar hon sparar?
Jag måste titta här nu. Vad är det?
Precis, vad är grejen? Ska jag visa det?
Nej.
Okej.
Okay. Jag vet inte, hon får ju också en avkastning per år. Är det du är ute efter, John, eller är det något helt annat?
Det är något helt annat.
Helt annat.
Ja. Då börjar vi komma in på det här, var Life Cycle Investing-boken kommer.
Ja.
Då säger de så här, okej, de flesta av oss har en mental bokföring. Och tittar vi i Sverige, om hon sparar 4 000 kronor i månaden och har en lön, ja, men då är där, enligt då räkna på skatten, på Timbrus och den här räknesnurra, då läggs det undan 1 000 kronor till hennes premiepension.
Ja.
Där läggs undan 1 800 kronor per månad till hennes tjänstepension. Och där går 6 000 kronor i månaden som avsättning till hennes inkomstpension.
Ja, typiskt mental bokföring.
Ja.
Man känner sig också dum att man inte tänker på pensionen.
Ja, men det är jättemånga som kommer att säga, nej men John, du har fel, de pengarna finns inte. Eller så här. Men det är klassiskt det är dit vi är på väg.
Ja.
Så den totala avsättningen är egentligen nästan 13 000 i månaden.
Ja.
Okej? Okay? Så att det är liksom det första, att börja liksom ta ett steg bakåt och börja titta på helheten i sin ekonomi. Så vi har fortfarande då Anna, så hon bor i en hyresrätt, så hon har ingen bostad, hon har kanske lite CSN men inte så himla mycket. Och hon har det här sparandet på 100 000 kronor, så hur mycket pengar har hon egentligen? Karo vill inte svara, hon bara liksom...
Nej, men jag känner att jag behöver tid att tänka. Jag vet inte, John, säg det.
Okej, okay, så låt oss titta då, en genomsnittlig sån här 30-åring då. Inkomstpension, om hon då har jobbat sen typ sen 23, hon har jobbat lite vid studierna etc. Så inkomstpension på runt 300, tjänstepension på någonstans mellan 50 och 100, premiepension på någonstans 25-50, hon har sin buffert på 20, hon har sin fondrobot på 100. Så att, inte orimligt att säga att hon har runt en halv miljon.
Ja.
Okej? Okay?
Mm.
Och då kommer vi återigen titta liksom så här, okej, så varför kommer detta liksom vara liksom viktigt? För att då handlar om så här, okej, hur är hela min ekonomi placerad? Så i detta fallet, när vi ställer oss den här frågan, hur ska man placera sina pengar, aktier versus räntor? Då borde man, eller enligt de här professorerna, så kan man titta på helheten, och då bör man ju titta på tjänstepensionen, premiepensionen, den här fondroboten och buffert pengarna.
Ja.
Så att egentligen så är det ju en ganska liksom mindre del av de här pengarna som är placerade. Och ställer man den här frågan, hur ska man placera sina pengar mellan aktier och räntor? Så ställer man den frågan till exempel till Sjunde AP-fonden, det man får om man har då sin premiepension hos AP7 Sofa, så säger de så här, 0-55 år 100% aktier, och sen från 56 års ålder så lägger de på 3% i räntor per år.
Per år, ja.
Så de minskar risken. Och detta, i professorerna kallar ju detta för födelsedagsregeln eller birthday rule. Att när jag fyller år, då händer någonting i min portfölj. Detta är även det som kallas inom ekonomi för glide path. Alltså hur glider du liksom från aktier ner till räntor? Och då har jag nu här en bild som kommer i forumet, eller för dig som lyssnar så kan du titta på den sen. Men det handlar om så här, hur mycket aktier och hur mycket fördelning ska du ha vid olika åldrar? Och då säger Vanguard, ett som har jättemycket amerikaners pension, att då säger de också så här, ja men typ fram, du börjar med typ 90% aktier eller 100% aktier. Och sen har du det till typ 55-60 år, och sen börjar du minska detta. Och där finns lite olika skolor kring det här. Och i slutet av avsnittet så kommer vi titta, för då har JFB sammanställt detta för Folksam, för AP7 Sofa, för typ de flesta svenska pensionsleverantörer. Och det blev väldigt, väldigt intressant.
Ja.
För att man kan ha att samma frågor ställs till olika bolag. Och det är experter på alla de här bolagen, men det kan skilja mellan 40% aktier och 100% aktier. Och det säger ju sig självt, har du 40% aktier kommer det ge mycket lägre avkastning än om du väljer 100% aktier. Eller sannolikt inte kommer, högst sannolikt kommer ge mindre avkastning. Vilket kan ha påverkan på ens pension eller på ens besparingar. Så att det är en viktig fråga, liksom, hur mycket risk tar jag, när tar jag risken?
Ja.
Och då säger de här professionerna, så om vi sätter allt, alla de fria pengarna som vi kan, eller Anna gör det i indexfonder, så kan ju många tycka så här, shit vad mycket pengar hon har i indexfonder. Så för vi sa ju 100% från början, kommer när jag frågar dig, hur ska hon placera sina 100 000? Men även om hon skulle placera sina 100 000, sin tjänstepension och sin premiepension, så blir det fortfarande bara inom parentes, alltså så här 56% av hennes totala pengar som blir placerade i aktier. Så det som vi från början, när vi tittade isolerat på fondsparandet, på det som vi ofta kallar för sparande, ja, då kan det kännas som att det är jättehög risk. Men när vi backar ett steg bakåt och tittar på helheten, så ser vi så här, nej men det är en 50-50 risk.
Ja, precis. Ja. Okay. Jo, men jag förväntade mig någonting sånt här. Ja, men då när vi började titta på den här, det dolda kapitalet som man har, så tänkte jag, ja, men då kommer det ju förmodligen förändras i risken.
Ja, exakt. Och då kommer här professorernas, en av professorernas stora klo, då säger de, okej, ett annat misstag. Så det första misstaget är att man inte tar hänsyn till helheten, och som vi gjorde nu. Och då kan folk ändå knorra, jag tror så här, folk kommer knorra lite så här, ja, det är inte helt rätt att göra så här. Nu kommer folk stå med plakat. För att, nu säger jag så här, det andra misstaget som folk gör är att man inte tar hänsyn till framtida inkomster.
Ja, ja, exakt. Ja.
Så att man säger så här, så hur stort är Annas ekonomiska värde? Liksom?
Jag tror att folk protesterar för att det är liksom som att säga så, ja men alltså, om man bor ute i skogen, att ja, nästa år så kommer det ju bli ännu mer lingon. Eller du vet, lika mycket lingon, eller vi kommer kunna, och du vet, det får man aldrig göra. Man får ju liksom inte ta ut saker i förskott, att det kommer gå bra i framtiden, utan
Ja, men precis.
Det är ett annat perspektiv man har på att man måste kämpa. Liksom.
Ja, men det är bara att ställa sig frågan så här, hur stort är Annas ekonomiska värde? Då tror jag att liksom så här, spontant många skulle säga 120 000. Jag tror färre skulle säga 620 000.
Ja.
Men jag tror ännu färre skulle säga så här, men Anna är 30 år gammal, hon har en utbildning. Är det inte rimligt att hon kommer jobba tills hon är 68 år gammal? Om hon är då 30, så är det 38 års jobb framför sig. 38 gånger 12 är 456. 456 gånger 40 000. Och bara, då säger jag bara att hon inte skulle få någon lönehöjning, eller utan att lönen är samma. Men det är 18 miljoner. Ja visst, hon ska betala skatt på de pengarna. Ja visst, vi kan till och med säga så här, att en krona är mer värd idag än vad den är i framtiden. För en krona idag kan jag investera och få avkastning på. Det kan jag inte på en framtida krona. Så då kan man göra det som kallas för diskontering. Alltså att jag minskar värdet på framtida kronor. Och diskonterar vi till exempel med det som ska vara beräknad inflationen på 2%, ja då har vi ändå att Annas humankapital är då 13 miljoner. Och det är ett ganska, så det betyder, och på så som vi har pratat om i tidigare avsnitt, så inom akademin, så vi har haft flera professorer som pratat om det här, då kan man ju se att den här 13 miljoner, det är ju värdet av alla de här framtida inkomsterna som vi kommer ha. Och då kan man jämföra att det blir ju nästan som ett bankkonto som varje månad ger mig en summa om 40 000 innan skatt. Så, och då blir det ju, om man tänker på det som en bankkonto som varje månad ger mig, jag kan inte ta ut pengar från bankkontot, utan varje månad så får jag ut
den här. Om du jobbar,
ja, precis. Givet att jag jobbar.
Men det, saker kan ju också hända. Det är väl det som dyker upp för mig, att det kan hända. Hon kanske inte vill jobba så länge, eller hon kanske blir sjuk eller whatever, liksom. Men vi bara låtsas som att bli så här att
Jag vill bara skjuta in en grej till innan dess. Och det är ju, och detta var också en så här lite tankespjärn från professorerna, för de var så här, men vi kan inte ta hänsyn till de här 13 miljonerna helt i humankapitalet, För att precis som du säger, så pengarna ska ju användas till annat, det ska så här. Men däremot, om vi utgår från att Anna fortsätter spara de här 10% av sin lön, så som hon gjorde, för hon sparade 4 000 kronor av sin lön på 40 000, så att vi tog ett bruttosparande, så det är egentligen ett högre nettosparande. Men då betyder ju det att det blir ett sparande på 1,8 miljoner under de här 38 åren, eller då 1,3 miljoner diskonterat. Så att jag behöver inte ta hänsyn till denna jättestora potten när jag sätter det i relation till mitt sparande, men jag borde ta hänsyn till de här 1,3 miljonerna diskonterat. För att det är ju pengar som ska placeras till en viss andel aktier och räntor. Det är bara att jag inte har tillgång till dem i dagsläget.
Ja, precis.
Okej? Okay? Bra. Och om vi tar precis här din invändning, så som vi tar, du kan läsa några röster från forumet kring detta där punkterna.
Ja. Jag tillhör lägret som räknar med att kunna förlora allt humankapital på ett ögonblick. En annan kommentar är: risken för att något oväntat händer på den ekonomiska fronten viftas ofta bort. Jag misstänker att de flesta anser att en utbildad jurist har ett högt humankapital. Jag ifrågasätter det då det är en lång och väldigt specialiserad utbildning som ligger på topp 10-listan av yrken som har hög sannolikhet att ersättas med AI. Efter att själv ha blivit offer för en huvudskada orsakad av något så trivialt som en isfläck har jag blivit allt mer medveten om liknande berättelser i min omgivning. Jag är på god väg till återhämtning, men alla är inte lika lyckligt lottade. Utan mitt privata skydd från försäkringar skulle min situation troligen vara mycket värre. Ja, men det är så exakt sånt som dyker upp för mig också. Alla tankar.
Ja.
Ja.
Men jag fattar, jag kan också vara där. Men samtidigt så upplever jag också här, alltså jag kan inte planera mitt liv efter liksom så här, någonting som händer med låg sannolikhet och har en hög konsekvens. Bör jag däremot minimera risken? Absolut. Ja. Och hur kan jag minimera denna risken?
Det var någon som pratade om försäkringar.
Exakt. Så har jag ett högt humankapital så är det väl rimligt att också försäkra det. Att till exempel ha både sjukvårdsförsäkring eller sjukförsäkring. Och jag vet också att vi har en diskussion i forumet huruvida man ska ha en sjukvårdsförsäkring. Men att man kan ha, det finns i alla fall försäkringar för att hantera den här risken. Och det kan ju peka på att det blir ju kanske än viktigare i ett sånt här scenario. Faktiskt. Eller till exempel ha så här, men har jag den här pensionsinbetalning, kanske ska ha en premiebefrielse, så att om jag inte kan jobba så fortsätter till exempel pensionsbolaget att betala in pengar i mitt pensionssparande. Till exempel, det har ju du och jag. Så till exempel, skulle det hända någonting för dig och mig och vi inte kan driva bolaget, ja men då kommer de fortsätta betala in de här pengarna till tjänstepensionen. Etc. Så att jag upplever ändå så här. Jag fattar till exempel den sista som skriver så här, att jag har blivit uppmärksam i min omgivning. För det är ju klart, har man varit med om någonting själv, så ett, så är det en klassiker så att man upplever att sannolikheten för att det ska hända är mycket större än för någon som det inte har hänt. Och man blir naturligtvis mycket mer medveten om det där. Så att bra. Men då, de här två professorerna och akademin generellt, inte bara de två, utan är rätt överens om att humankapital bör ta hänsyn till när man tittar på sin ekonomi, när man tittar på sitt sparande utifrån ett livscykelperspektiv. Och bra. Och tar vi då hänsyn till även det här diskonterade framtida värdet av hennes sparande i hennes aktieexponering, så har vi gått från 100 till typ 50-50 till nu under 20%.
Ja.
Är du med?
Jag fattar det.
Så att
men hennes... det är som att man undrar, så vad ska vi göra åt det då?
Ja, precis. Vad tror du att man ska göra åt det?
Hon har redan 100% exponering av sitt sparkapital.
Precis, av sitt finansiella sparkapital. Exakt. Och denna fråga...
Då är det hävstång, eller?
Ja, detta var ju en fråga som då en annan professor som heter Paul Samuelsson funderade på redan på 70-talet. Och han fick ju Nobelpris, jag vet inte om han fick Nobelpris för detta, men han fick ju då Nobelpris i ekonomi. Och ja, jag vet
heter
att det,
det inte heter Nobelpris, ja, jag vet det.
Ja.
Men, det är Riksbankens pris, ja.
Ja. Mm. Så då kan du läsa vad Paul Samuelsson skrev i den här artikeln som hette The Long-Term Case for Equities.
Ja. Om du är en ung yrkesperson med framtida inkomster som inte kan kapitaliseras eller lånas effektivt på, för att behålla dina aktier i deras korrekta andel av din verkliga totala förmögenhet, bör du tidigt i livet placera en större del av din likvida förmögenhet i aktier.
Ja. Så vad liksom så här, och här kommer ju det kontroversiella i den här livscykelsboken. För då säger de så här, även om Anna då hade dubblat mängden sparande, alltså lånat 100 000 kronor. För hon har sina 100 000 som hon investerar, men hon lånar ytterligare 100 000.
Ja.
Vilket de flesta skulle tycka är helt crazy. Så pratar vi om att utifrån hennes totala förmögenhet så ökar aktieandelen från 18 till 21%.
Ja, det är ju väldigt lite.
Eller hur? Eller hur? Så att hon ligger fortfarande under 25% i aktier.
Men ändå kan man säga att det kommer att få en påverkan på hennes ekonomi. Alltså, med de här extra 100 000.
Är det klart?
Om de bara får hålla på ett långt tag. Ju.
Ja, men det är klart. Alltså, ja. jag säger att vi sa att hon har 38 år kvar.
Mm.
Minst till pension, och säger att hon inte tar ut dem förrän hon fyller 70. Då är det 40 år. Då pratar vi bara den här 100 000-ingen. Så säger vi att pengarna dubblas ungefär vid 7% eller 8% avkastning, så dubblas pengarna ungefär var tionde år. Så då dubblas de från 100 till 200, från 200 till 400, från 400 till 800.
Mm.
Så bara detta innebär ju sannolikt 800 000 kronor mer i pension när hon är 70 än annars.
Mm.
Naturligtvis minus räntan för lånet och bla bla. Men återigen... mellan tummen och pekfingret.
Okej, okay, men det är väldigt spännande att förändringen är högst marginell. Att det gick från 18 till 21%
ja.
Som då ligger i aktier.
Ja. Och grejen är så att de resonerar egentligen så här att ja, men så här, värdet på det här diskonterades framtida sparandet är ju egentligen så alltså, hade detta varit som det mesta annat i livet, så hade man kunnat gå till någon och säga så här, titta, värdet av mina 40 kommande år inom arbetslivet är 18 miljoner. Vi diskonterar det till 13. Jag vill ha 13 miljoner i lån, och så sätter jag mina 40 år i pant. Är du med?
Men då är det ju hela...
Jag fattar. Men teoretiskt så är det ju vi gör med andra typer av tillgångar. Eller hur? Men denna marknaden finns ju inte.
Nej.
För humankapitalet. Men princip, om man börjar tänka på det på liknande sätt, ja, men då får man ju tillgång till liksom det här lite annorlunda sättet att tänka. Och vad då de här författarna pratar om, de ger massa av exempel. De ger exempel, till exempel när de skrev boken så fick de ett förskott. Och de sa så här, att det, även om vi håller på och skriver boken så är det väldigt svårt att tänka. För de sa så här, jo men vi visste att vi kommer få ett förskott om då ett år när vi har skrivit boken. Och så var de så här...
Eller de har fått förskottet.
Nej, förskottet får du när du lämnar in boken innan den har börjat sälja. Eller du kan få lite delar innan, det är lite beroende på. Men då var de också så här, men om vi skulle då få detta, för de handlade typ 500 000 var... Och då var de också så här, nej men vi tog ju inte hänsyn till detta i vår portfölj, trots att vi visste att den skulle komma om 1,5 år. Och det kloka hade ju varit att förändra vår portfölj redan idag för att motsvara hur det kommer bli när vi får de pengarna.
Mm.
Man sa så här, men det är så liksom mental gymnastik att göra det där. Och vad de beskriver då är att man ska tänka på något de kallar för total dollar years.
Ja.
Och här kommer liksom hela det liksom nya konceptet. Och då säger de så här, det här total dollar years, det är alltså summan av det sparade beloppet i aktier under en tidsperiod om flera år.
Mm.
Så ett exempel, som vi har år 1, att Anna sparar 5 000, år 2 sparar hon 10 000 och år 3 sparar hon 15 000. Alltså inte per månad totalt på året. Så betyder det att hon har ju sparat 30 000 kronor. Eller hur? På 3 år. Och då säger man så här, vore det inte bättre för Anna att ha investerat 10 000 år 1, 10 000 år 2 och 10 000 år 3 istället för att spara 5 000 första året, 10 000 andra och 15 000 tredje året?
Jo, det vore nog bättre.
Ja,
ju mer pengar desto ju tidigare.
Exakt, för att då är det ju mer pengar som får vara med som på hela tidsperioden. Plus blir inte risken dessutom lägre, för hon tar ett väldigt stort bett på det sista året när hon sätter in som mest pengar. Så att vad de pratar om är då temporal diversification eller tidsdiversifiering. Och detta är väl liksom det koncept som jag tror väldigt, jag har inte sett så många andra prata om tidsdiversifiering. Att det är ganska naturligt för oss att diversifiera så att man ska inte ha alla äggen i samma korg. Vi ska diversifiera mellan aktier och räntor. Vi ska diversifiera, vi själva brukar ju säga så här, köp alla företag i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar. För vi vet inte vilket företag som kommer gå bäst. Vore det inte rimligt föra samma resonemang på tid? Investera alla år så mycket som möjligt, så brett som möjligt. För du vet inte vilket år som kommer gå bra och vilket år som kommer gå dåligt. Och ju fler år du investerar i, desto bättre. Och så tänker vi logiskt, men vad vi inte tänker på är att vi investerar olika summor, olika år. Så vi tar egentligen en högre risk ju äldre vi blir, för då har vi kortare sparhorisont och vi lägger in mer pengar. Så vad de säger så här, vore det inte smartare att liksom försöka balansera ut det här sparandet i tid? Så att du egentligen har större risk när du är ung och har många år, och sen har du lägre risk i slutet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du kan läsa vad de skriver.
Ja. Du bör tänka på att på varje år som en unik investeringsmöjlighet. Sunt förnuft och diversifiering säger att vi inte bör lägga 80% av våra pengar i bara 10 aktier. Det är bättre att sprida ut över en bredare portfölj. På samma sätt bör man tänka kring investeringsperioder. Många gör misstaget att sprida ut sitt sparande på för korta tidsperioder, till exempel 10 år. Det är bättre att sprida ut sparandet helst över decennier. Behåll
TDI, den här total dollar year-summan.
Samma, men sprid ut över flera år.
Och jag tycker detta är ganska sunt.
Ja.
Det är så här, jag upplever det väldigt svårt att logiskt argumentera mot det här resonemanget.
Jo, men vi har väl pratat om det innan, att man vill ju spara så mycket som möjligt tidigt så att de pengarna kan vara med länge. Där har vi ju varit och touchat liksom.
Ja. Men, de flesta...
Men sen så kommer vi ju till det där att man ska också liksom uppleva saker och skapa minnen och sånt där. Så det blir liksom inte att man sparar så mycket så tidigt, eller?
Ja,
jag vet att jag alltid blandar ihop saker och de ska vara tillsammans i samma resonemang.
Nej, men
det är mycket som gör att man liksom inte ens vill gå dit liksom och tänka.
Nej, men jag tror att man kan köpa detta logiskt.
Mm.
Men jag tror att få av oss har gjort steg så här, jag borde vara belånad när jag är ung. Alltså, och det är detta steget som de pratar om. Sen ska man sätta en parent, vi pratade med en professor om detta.
Mm.
Och då sa han så här, ja, forskning och Samuelsson, det har varit ganska tydligt från start att yngre människor, och här är också roligt, för yngre människor inom vetenskap, inom forskningen, är ofta typ så här 50, 55 och yngre.
Ja.
Så att ung här är inte 18, 22, 23, 30. Nej, nej. Här, ung här är nästan i avseendet 55 och yngre. Och då säger hon så här, varför detta inte heller har fått superstort genomslag är för att de flesta av oss är belånade via våra hem.
Mm.
Och de har också så här, till exempel så här, ja, men hur ska den här unga personen få tillgång till belåning? De kan ju inte köpa aktier för pengar de inte har. Och då har de ett helt kapitel där de argumenterar för, ja men kolla här, de flesta unga köper en bostad för pengar de inte har. Mm. Varför skulle det inte vara möjligt att köpa då investeringar? Och på samma sätt, och de är också så här, ja men om man ska belåna sig dubbelt, varför inte belåna sig 10 gånger? Nej, men då slår det över, för då finns det ju risk för att du exploderar, alltså att din portfölj inte finns kvar. Men att liksom, det är ganska normalt för en ung person att belåna sig kanske 4-5 gånger för att köpa en bostad. Men varför skulle det då inte vara okej att belåna sig mellan 100-200% för att köpa aktier? För att över tid, alltså över din livstid, faktiskt sänka risken. Och det är det som
Jo, men det har vi väl försökt med banken.
Jaja,
de tyckte inte det fanns någon som helst säkerhet.
Nej, vi gjorde, alltså, men vi var ju wild and crazy.
Detta var ju 15 år sedan.
Vi var amatörer och vi tog typ, det var ju inte blankolån, för vi fick ju lån på mammas bostad. Men sen placerade vi dem så att, alltså, man kan ju dö av skam av mindre. Liksom.
Ja, vi hade inte så bra koll då. Vi försökte oss på någonting,
men det var inte indexfonder vi placerade pengarna i. Nej. Vilket hade vi gjort, det hade det varit jättebra. Men vi var unga. Och det är också en sån här grej, varför de säger så här, till många reviews, så här, don't try this at home. För vad pratar vi om? Jo, vi pratar om att använda till exempel hävstång. Vem är det som ska använda hävstången? Jo, den unga personen som inte har någon erfarenhet, inte har varit med om en börskrasch. Vi inte vet hur de psykologiskt kommer att agera. Alltså så här, freakar de ut i börskraschen och säljer allt, vilket är ganska vanligt man gör första gången. Ja, men du vet, då är man ju rökt.
Ja, då har man ju suttit.
Ja, så att återigen, även om vi pratar om detta på ena sättet väldigt logiskt, väldigt så här, så gäller fortfarande så här, don't try this at home, men låt oss liksom se, var kan vi börja applicera? Hur kan jag tänka lite annorlunda kring min portfölj? Det är kanske så här att resonemanget ta med sig från detta avsnittet är inte så här, jag ska belåna mitt sparande, utan det är kanske så här, jag behöver inte överamortera.
Mm.
Jag kan följa amorteringskravet och med gott samvete investera pengarna för att detta kommer ge mig bättre förutsättningar. Sen kan jag säga att också, vi har inte med hela boken, utan jag skippade typ halva boken i presentationen. För att sen handlar det om så här, där de visar, okay, hur detta gått historiskt på amerikanska marknaden, hur detta gått historiskt på den marknaden. Och sen är det ju så att de är professorer, så man läser mellan raderna hur entusiastiska de var över detta. För att vad de egentligen kommer fram till är, du kan hålla risken samma som till exempel AP7 Sofa eller de här generationsfonderna, men du kan få en liksom betydligt högre avkastning. Så du får en högre avkastning till en lägre risk. Och de skriver om detta, de var så entusiastiska och liksom typ sprang i korridoren och visade detta för sina professorskompisar. Och jag kan säga så här, det verkar inte som att professorskompisars initiala reaktion är så här, high five, vad coola ni är, utan du vet, de har ju typ så här 10 scenarion. Ja, men detta var vår professorkompis som sa så här, detta, ni har fel utifrån detta argumentet.
Och sen så ska det vara. Alltså det ska vara så på universitetet.
Ja. Och sen kom det, och sen så har de skrivit då, okej, vad händer vid en kraftig nedgång?
Ja, precis,
vad händer om alla gjorde detta? ja, ni har fel för ni har egentligen bara tagit mer risk och fått en högre avkastning. Nej, men då visar de att nej, men vi får en högre avkastning till en lägre risk. Och nej, det handlar inte om hur börsen har gått.
Etc. Man måste få göra så med sådana idéer för att testa dem på andra människor. För att,
Så vill man läsa mer om det så kan man läsa boken. Jag tyckte liksom det är spännande, för jag är så här, svårigheten ligger i implementationen. Jag är inte så här, nu ska alla göra detta. Så att jag var mer egentligen nyfiken att jag gillade det här tidsdiversifieringsresonemanget och deras liksom så här, att tänka på helheten och att tänka, okej, men jag kanske bör titta på min portfölj annorlunda, och den där höga risken som jag upplever att jag bär är kanske inte så hög om jag tittar på det från ett annat perspektiv. Mm. Så, och de skriver ju mycket här, så du kan läsa här med vad de skriver.
Vår poäng är inte att uppmana risktagande, snarare tvärtom. Att köpa aktier med hävstång när du är ung minskar din långsiktiga risk eftersom det låter dig bättre balansera en annars skev fördelning. Om du har en exponering på 40 000 kronor när du är 25 år och 2 miljoner när du är 65, så vore det bättre att öka den initiala exponeringen till 80 000 kronor och sänka den slutgiltiga exponeringen till 1,960 000 kronor.
Ja. Och återigen, svårt att argumentera mot. Mm. Det är klart att det är bättre att ha en lägre risk i slutet när vi har den här till exempel sequence of return-risken. Det vill säga så att jag blir väldigt beroende av hur aktier går sista åren innan pension, och därför rekommenderar man ju många att börja sänka risken för att inte vara så beroende av hur börsen går ett enskilt år. Bra. Och sen är som sagt, de diskuterar de här alla typerna av invändningar. En av dem är så här, men vad händer om börsen faller och du har hävstång? Då har du en liksom mycket större förlust. Så den här 25-åringen, säger att du har 200 000 och börsen faller med 60%. Då har du ju förlorat 120 000. Men du hade egentligen bara 100 för att du lånade 100 000. Så det betyder att du har de facto noll.
Yeah.
Du har liksom exploderat om man tar sig på egna kapitalet. Eller så kommer banken och ringa och säga så här, okej, du håller på att tappa din säkerhet. Du måste skjuta till pengar. Och har du inte pengar så blir du av med det. Då skriver de så här.
Självklart är det inte roligt att förlora 60% eller mer. Men det är mycket bättre att göra det när man är 25 än när man är 65. För det första så har du många fler år på dig att lösa problemet. De kommande 40 åren kan du jobba hårdare, spara mer eller konsumera mindre. För det andra kommer du ha betydligt mindre pengar investerat när du är 25 år än när du är 65. Om Anna förlorar 60% av 200 000 så är det 120 000. Det kommer kännas men är hanterbart. Att förlora 60% när man är 65 år är ett allvarligt problem.
Så. Och du kan fortsätta läsa.
Det centrala misstaget många unga investerare gör är att ignorera värdet av sitt framtida sparande. För att undvika att investera som mest i 50- eller 60-årsåldern bör man investera en del av det framtida värdet redan idag. Tänk på det så här. Om du är 30 år, tjänade 500 000 kronor per år och sparade 25 000 kronor per år, så är det matematiskt som att du har investerat 600 000 kronor i räntor. Det framtida värdet av dina 25 000 kronor per år är värt 600 000 kronor idag, diskonterat.
Ja.
Således, om du har 250 000 kronor sparat idag och 90% av det ligger i aktier, så är det inte att du har 90% av ditt kapital i aktier. En mer korrekt bild är att du har 225 000 kronor i aktier och 625 000 kronor i räntor. Det vill säga att det är bara 26,5% i aktier. Och det vill säga att investera lite mer i aktier är inte så riskabelt som man först kan tro. Egentligen är det betydligt...
Ja, det har jag skrivit till sista. Och egentligen är det ännu mindre pengar än så. Eftersom vi har inte tagit hänsyn till inkomstpensionen som är en jättestor liksom räntebit i ens ekonomi. Så det är lite en sammanfattning av det vi har pratat om. Vad tänker du? Känns det Logiskt sett,
det känns logiskt ju.
Logiskt sett förståeligt. Mm. Liksom. Ja, men det vanliga är ju att man väljer en fördelning exempel i sin fondrobot och så säger man så här, men jag vill ha 75% aktier och 25% ränta. Eller vi brukar prata om 90-10 eller 60-40 där. Och då skriver de också om att det är ett problem med den här konstant fördelning. Så att vi har liksom, där finns två klassiska strategier. Det som vi kallar det för födelsedagsregeln. Ja. Som att för varje år, efter 56 år så lägger jag, minskar jag risken i aktier och lägger till räntor. Det är födelsedagsregeln. Och sen kan man prata om konstant fördelningsregeln. Mm. Som säger att nej, men jag vill hålla 60-40 konstant. Och så upplever man någonstans att men då håller jag en konstant risk. För att jag har konstant fördelning med en aktie inte. Men då pekar de också så här, och detta var också lite så här, ja, så är det ju såklart, att det är ett problem med den. För då säger jag så här, men säg att år ett så har du 3000 kronor i aktier. År två så har du sparat 3000 kronor sen tidigare och du lägger in 3000 nya kronor. Då vill säga att du har 6000 kronor i aktier. År tre har du 9000 kronor i aktier. Det vill säga att du har egentligen en tre, om vi tittar på beloppet, då har du en tre gånger större exponering mot aktier år tre än vad du hade år ett.
Mm.
Och när de tittar på det så, och så säger de så här, sparar du 10 år så tror man ju så här, då är exponeringen 10 gånger så stor. Nej, men ränta på ränta och sådant så i snitt, så när de gjorde sina beräkningar så har vi ofta 20 gånger större exponering år 10 i en konstant fördelningsportfölj än vad vi hade det första året.
Mm.
Så att det är inte sant att vi blir lite lurade att vi tänker att om jag har en 60-40-portfölj då har en konstant risk. Nej, du har risken är förändrad för att du har mycket mer pengar i absoluta tal. Och sen ännu mer överkurs är ju ofta så här, ja men där är dessutom annat förhållande mellan aktier och räntor under, i perioder. Så att vad de säger är så här, att implicit så blir ju vissa år blir ju viktigare än andra år.
Yeah.
Och genom att vi har att vissa år är viktigare än andra så betyder det att vissa år tar vi en större risk på. Så det är inte en konstant risk. Och då säger de också, ja men lösningen här blir ju också tidsdiversifiering. För att genom att tidsdiversifiera så har jag ett mycket mer ett konstant belopp investerat över den här perioden.
Mm.
Och sen säger de också att problemet med generationsfonder är ju så här, ja men där är ju idén korrekt att vi minskar risken över tid. Men eftersom de börjar på någonstans mellan, då till exempel, ja men tradliv kan börja på nästan 40% aktier. Eller ja, du har som vanliga pensionslösningar kanske 100% aktier på sin höjd AP7 sofa som kan gå upp till 120%, så är det fortfarande samma problem för det är för liten exponering i början. Så det är liksom lätt att tro vad de säger så här, det är lätt att tro att snittet mellan 50 och 90 är 70 för det ligger i mitten. Men snarare så är det ofta lägre att snittet kanske egentligen hamnar på 60 för att du har olika pengar vid olika belopp. Och då kan du läsa vad de skriver.
Ja, för att diversifiera över tid innebär det att du bör investera mycket mer i aktier när du är ung. Inte 90%, inte ens 100%, utan upp till 200%. Med den förbättrade diversifieringen kan du sedan tryggt satsa på mer aktier under hela investeringsperioden. Den ökade exponeringen är det som ökar dina avkastningar, medan en bättre fördelning över tid ser till att risken hålls under kontroll. Den här strategin kan matcha riskprofilen hos en konstant fördelning men ger nästan högre avkastning i snitt. Du får en större uppsida med hanterbar nedsida.
Mm. Så den säger så här, så att vad denna strategin, alltså tar mycket risk i början, vad de lägger mycket tid på i boken är att jämföra det med en sån här konstant fördelning.
Mm.
Eller jämföra det med en sån här birthday rule, alltså den här generationsfonden. Och de säger att liksom i båda fallen så får du en större avkastning till en lägre risk. Och också, det argumenterar också andra recensioner av denna boken. De säger så här, svårt att argumentera med deras resultat. Men det där liksom frågetecknar handlar i så här, ett, går det att göra till rimligt pris? Och nummer tre, kommer du bete dig korrekt? Att kommer du som en ung när börsen faller och tar den här förlusten, kommer du stå kvar? eller kommer du börja med, för du vet också när vi pratar så här off, liksom off camera eller off record med en professor, så sa han så här, jo alltså det är egentligen det en ung person borde göra är ju belöna sig två eller fler gånger, typ ja, men vi räknar två som de pratar om. Och är det så att man liksom kör in i väggen, att man blir utstoppad och förlorar allt, då är det bara att hoppa på båten igen och köra exakt samma sak.
Vadå utstoppad?
Nej, men du blir av med alltså alla pengar. Alltså
att börsen går ner?
Ja, men börsen går ner. Som i detta fall, alltså har du lånat 100%, alltså har du lånat 100%, så betyder det att om börsen går ner med 50% så har du förlorat alla dina pengar.
Mm.
Förstår du? Mm. Och, nej.
Jo,
jag är så här, nej, om jag har 100 000 och sen lånar jag 100 000 till, då har jag 200 000. Ja. Om börsen går ner med 50%, då har jag förlorat 100 000. Men banken, den som jag har lånat pengarna av, kommer vilja ha tillbaka sina pengar. Så de facto kommer jag få ge tillbaka, när jag har kommit ner till 100 000, det vill säga minus 50%, så kommer jag få ge tillbaka pengarna till långivaren. Och alltså kommer jag vara på noll. Så jag har förlorat mina initiala 100 000. Mm. Det är ju det som är liksom problemet med hävstång. Och då säger jag liksom så här, och detta är ju, ingen vill ju bli citerad på det här. Det är ju liksom kontroversiellt. Att säga så här, skulle det hända en gång, börja om med exakt samma strategi. Händer det en gång till, börja om med exakt samma strategi. För det är den strategin som kommer ge liksom bäst resultat. Återigen, förutsätter ju att man är lite liksom känslolös.
För det krävs eller rätt har siktet på pokalen liksom.
Ja, eller har så som de pratar mycket på Twitter, man har ball som är så stora att man kör dem på en skottkärra.
Ja. Nej, men kommer du ihåg att vi pratade på det förra avsnittet eller förra igen, där jag liksom misstänkte så att det var dumt av oss att köpa huset av ekonomiska skäl, att vi skulle haft mycket mer pengar om vi bara hade liksom sparat allt det som vi hade när vi då köpte huset, och du bara, nej det tror jag inte alls är.
Ja.
Här kommer det ju väl till pass att fundera på igen.
Ja, ja.
För att vi har ju belånat oss. Vi har ju en hävstång.
Ja.
Och vi har ju vårt humankapital som finansierar det.
Ja.
Vårt framtida. Så vad var min fråga här nu? Håller vi inte på med detta nu?
Jo.
Jo, men sen är det också så. Detta komplicerar saker för mig. Då är det så att vi betalar ju skitmycket pengar på huset. För att man måste underhållas och du vet sådana saker.
Ja.
Så då är huset egentligen kanske inte det bästa att använda för att få den här hävstången ändå.
Nej, så kan man ju resonera, absolut. Å andra sidan så kan du ju hävstånga eller belåna ett hus men kanske 4 gånger. Mm. Är du med? Mm. Att du sätter in 250 000 och eller till och med mer. Du kan ju egentligen hävstånga ett hus typ eller ett boende 6 gånger. Alltså har du 150 000... så kan du låna så kan du köpa ett hus för 1 miljon. Du kan låna 850 000. Så att du kan ju ha en mycket, mycket högre hävstång på ett boende än vad vi pratar om här. Alltså, de flesta som har köpt ett hus med 15% kontantinsats har ju använt 6 gånger hävstång. Ja. Här pratar vi 2 gånger hävstång. Men du har ju helt rätt i att ett hus är ju, om man bara ska titta på det rent finansiellt, är ju ganska dumt, för att du har lagt alla äggen i en korg på en plats i ett hus, i ett land, i en ekonomi. Versus, alltså som vi pratar om, investera hela höstacken med aktieindexfond. Det andra är ju precis, det är ju massa runtkostnader med huset. Alltså driftkostnader. Så att, jag vet inte, det hade man väl fått räkna på.
Alltså man måste räkna på det för att veta men, det. Men jag tycker det är en svår räkning.
Ja, men det är det. Det är det absolut. Men jag kan ju, alltså så här, jag hade ju, om jag hade fått välja, så ligger ju mycket hellre med en belåning på värdepapper än på ett hus.
Mm. Vad är det för någonting, belåning på värdepapper?
Jo, men så här hävstång.
Ja.
Alltså så här, för de
värdepapper är aktier då? Eller?
Ja, ja, till exempel en aktieindexfond.
Mm.
För att, och detta säger så här, alltså, utifrån bankens perspektiv, vad är säkrast? Vad är bäst säkerhet för banken? Är det ett boende eller är det aktier?
Boende.
Varför det?
Ja, men för att det är liksom en någonting fysiskt, och för dem är det så, ja det är jackpot. Jag kände själv hur det gick åt helvete med den förklaringen.
Okej, men låt oss
Ja, men för att ja, det är klart att huset kan gå ner i värde, men oftast gör det ju inte det, utan oftast går det ju upp. Det har det gjort historiskt, så tänker de så, ja det okay. kommer det också göra framtiden.
Okej, okay. så enligt ditt resonemang så är det alltså högre räntor på värdepapperlån än vad det är på bolån. Är du med?
Nej, jag vet inte vad du menar.
Jo, men om du säger att utifrån bankens perspektiv yeah. så är ett värdepapperlån högre risk än ett bolån.
Ja.
Yeah. Säger du, för att du säger att säkerheten är bättre.
Säkerheten är bättre i ett bolån, ja.
Okej, okay. ja, men eller hur? Mm. Bra. Så om jag inte kan betala mina räntor och banken behöver använda säkerheten, kan man ta och sälja typ så här vardagsrummet och så får vi inte gå in
Nej,
i vardagsrummet?
Nej, det kan man inte. Man får sälja hela huset.
Okej. Okay. Mm. Om jag har 1000 andelar i en global fond och jag inte kan betala min ränta, kan banken sälja 10 andelar?
Ja.
Ja, det kan de.
Det är sådana ledande frågor. Jag känner hur du bara tänkt ut så. Nu ska jag sätta dit detta resonemanget.
Okej. Okay. Om banken liksom tar fastigheten, mm. vet, och så
anar man så en mörk avgrund här i människotragedier och sånt.
Ja, ja, men exakt. Och så kommer Aftonbladet, du vet, futta barnfamiljen framför huset. Så här, banken tog vårt hus.
Ja.
Är det bra PR för banken?
Det är det inte.
Om de futtar liksom Jan 42, liksom så här, banken, ja, Jan var överbelånad i värdepapper, banken tog 10% av hans tillgångar. Kommer jag få
Nej,
mycket
kommer
empati?
Inte få någon sympati på någon då. Då kommer banken kommer sätta upp det så i köket vid kaffebryggan. Så kolla här! Ja. Tog vi honom.
Ja. Så att då kan vi säga så här, utifrån ett resonemang så kan man säga så här att det är likvärdigt. Det är kanske till och med så här bättre för banken att ha värdepapper.
Mm.
För dessutom har banken kontroll på värdepapperna. Så att är det så sjunker de i värde så kan de sälja av dem utan att du eller jag kan göra någonting. Och det tar dessutom ingen tid, medan att sälja en fastighet tar i flera månader. Med. Ja. Och det är en process. Så jag skulle argumentera för ur bankens perspektiv ett värdepapperlån mycket, mycket bättre än ett fastighets, än en lån på en fastighet. Vilket också från tid till annan syns. Går du in på Avanza och kollar till exempel deras superlån på viss låg belåningsgrad, ja, då är räntan lägre än på bolån. Ja, absolut. Och sen, så att man får hela tiden liksom för- och nackdelar, man får väga. Men det gäller ju precis som att inte trilla i fällan.
Mm.
Och de flesta av oss tycker att bolån är okej för att alla andra har bolån. Men att belåna värdepapper eller göra detta är så wild and crazy.
Men görs inte det någonstans i världen? Alltså jag tänker så...
Vadå?
Belåna värdepapper.
Jo, men du kan göra det på Avanza eller Nordnet.
Ja, jag förstår det, men lite mer aggressivt kanske.
Jo, alltså absolut. Du kan sen kan
alltså
då,
av finansinstitut och sådär,
jo.
Eller företag.
Absolut.
Mm.
Det är ofta som när det går till helvete, då har man använt
för
mycket.
Då har man gjort för mycket,
ja. Mm. För det är ju ingen som hindrar en att också låna mycket mer. Men då tar ju liksom det här tills du blir ut, det här margin call. Det finns ju till och med en film från vad? 80-90-talet som heter margin call.
Nej, 2000-någonting.
Okej. Okay. Ja, men bra.
Vi har ju...
Ska vi hoppa tillbaka till avsnittet? Så de pratar om det också så att det är tre distinkta faser i livet som man har. Och de beskriver det med metafor med den lilla flickan som jag tänkte på vår yngsta. Du vet, där står en cookie jar, alltså en kakburk på diskbänken. Och när barnet är litet så liksom det ser kakburken och säger jag vill ha kaka, hoppar. Men når inte kakburken. Hur högt hon än hoppar så når hon inte kakburken. Och det är fas 1. I fas 2 så flickan växer. Hon når kakburken, men hon når kakburken bara om hon måste hoppa.
Mm.
Okej? Okay? Och sen tredje fasen, det är när liksom, man når kakburken utan att behöva hoppa. Och jag kan liksom som vuxen till och med sträcka mig ner till slut. Alltså så här, jag bara tar den. Och då säger de så här, ja men fas 1, den här flickan som hoppar, ja men det är den första fasen som vanligtvis är de första 10 åren ish i ditt arbetsliv. Då använder du en hävstång på 2-1. Du når liksom så här, allt vad du hoppar men du når ändå inte, ja men då full belåning. Under fas 2, den andra fasen som vanligtvis är då fram till 55 års ålder, då använder man en mindre hävstång, mer än 100%. Men ändå mindre än 200%. Och sen har man den tredje fasen när man liksom är så pass lång att man behöver inte hoppa utan man kan sträcka sig efter kakburken. ja, men då använder man ingen hävstång, utan tvärtom, då drar man ner på risken och använder räntor. Och sen illustrerar de det med massa grafer där de visar till exempel, okej, vi har här en klassisk sån här, vi börjar på 90% och så minskar vi risken genom livet. Alltså typ
jag hänger med på den här kakburksmetaforen. Vad är det mer värt för flickan att få en kaka än det för en vuxen? När man väl kan nå kakburken, då är det skitsamma.
När du väl kan nå kakburken, ja, det betyder då är ditt sparande korrekt, då behöver du inte hävstång.
Nej.
Så att du behöver en hävstång medan du inte når kakburken.
Ja, okej, okay, vi går vidare.
Så hoppandet är hävstången, okej?
Okay?
Ja. Ja, okej, okay, jag fick också tänka efter igår när jag förberedde.
Ja.
Ja, men bra. Nej, men och sen jämför de detta då med de här klassiska, till exempel så här, birthday rule, att vi sänker exponeringen som på generationsfond.
Mm.
Och så visar de så här, ja, risken är mycket högre i fas 1 och fas 2. Men sen så slutar man på en lägre risk. Så det man gör är så här, återigen den här tidsdiversifieringen. Man flyttar risken till början av sparperioden snarare än att ha den i slutet. Så att det är liksom poänger. Bra. Jag tror vi har pratat om de andra kapitlen. Att de tar upp invändningar. Problemet här är naturligtvis, hur gör jag detta? Hur skaffar jag mig den här hävstången till en rimlig kostnad? Ja, alltså så här spontant när jag tänkte, återigen, detta är inte en rekommendation, detta är snarare en avrådan. Men om man skulle göra det, så tror jag att lösningen är snarare att använda typ bolånet,
ja,
än att använda någon liksom stor, komplex produkt. Jag resonerade, liksom, de resonerar också kring det. Så, ja, men då kommer någon skriva så här, ja, men de här finns ju exakt bull gånger två, att du får två gånger börsens avkastning. Problemet med dem är att de ombalanserar dagligen, så att det är ingen fantastisk produkt. Och sen så är det, naturligtvis den stora risken här är alla beteendemisstag.
Mm.
Och naturligtvis det som vi inte har pratat om idag, men som vi pratade om i förra veckan, emotionella välmåendet. Alltså detta kan ju, alltså att ha belåning kan ju göra att man mår dåligt, och då kanske man inte ska göra det. Särskilt inte ens om man inte ens behöver. Så att vad jag tänker, att om vi ska liksom börja runda av, vad jag tänker att man kan ta med sig härifrån är kanske lite bättre kalibrerad syn på risk och hävstång. Att till exempel AP7 brukar ju få skit för att den har hävstång. Tvärtom visar ju detta att det är ju bra. Att det kanske till och med är så att den borde ha mer hävstång.
Mm.
Jag tänker att det är nyttigt att tänka kring det här diskonterade värdet av ens framtida sparande. Att gillar man inte humankapitalresonemanget, som många har skrivit så här, det hittar på pengar. Ja, men låt oss göra en variant. Låt oss skita i hela kakan, utan låt oss titta på bara värdet av det framtida diskonterade sparandet. Jag tänker att detta med diversifiera i tid, alltså att flytta risken i tid, har jag inte riktigt tänkt på tidigare.
Nej.
Och sen så tänker jag också det här med att fundera liksom på glide path. Alltså hur mycket aktier ska jag ha per olika ålder.
Mm.
Vad tänker du? Vad tar du med dig?
Jag tar också med mig det med att fundera över tidsaspekten. Jag vet inte vad jag ska göra med det riktigt. Alltså detta avsnittet.
Ja.
Men det är ju nog bara som du säger ett tankespjärn eller tankegymnastik.
Ja, och att kanske inte, ja, men jag tror som sagt att de två så konkreta värdena, det är så här, ett, titta till exempel om man har sån här, man står och funderar på till exempel tradliv, ska jag ha tradliv i min pension? Hur ska jag tänka kring risken? Borde jag ta lägre risk till exempel? Man är sugen på att pilla ner risken från 100% till 80%.
Mm.
Nej, jag kanske inte behöver göra det. Jag kanske, alltså står det att kanske se, att egentligen se helheten, titta på sin ekonomi utifrån ett helhetsperspektiv, snarare än bara så här, hur mycket har jag investerat i det sparandet?
Det känns också som att det är viktigt, eller att man som vuxen kan göra någonting för sina barn och ungdomar liksom. Det är både så i att liksom utbilda dem,
mm,
i ekonomi och ekonomiskt tänkande. Men också så här, hjälpa dem med det tidiga sparandet kanske.
Ja.
Och säga så, nu är det så här att detta som vi sätter här, det kommer att utgöra merparten av vad du har senare.
Ja.
Liksom.
Men där är, jag vet ju att det är vissa i forumet som har gjort det. Det var någon som var så här, nej men jag sparar inte till mitt barn, jag satte in 50 000 när det föddes och nu har det en utdelning på 600 kronor om året eller månaden eller vad det var. Så att, ja, det finns ju olika sätt kring det där. Jag tänkte kasta ljus på sista två grejerna här innan vi ska avsluta. JFB i forumet, som är liksom en av dem som är intresserad av pension och som snart ska gå i pension, skriver mycket om de här grejerna. Och då har han sammanställt hur olika sådana, till exempel då, till exempel SPP generationsfond funkar, AMF traditionell försäkring eller AP7 SOFA eller länsförsäkringar sparmål, hur de har aktieandelen versus ålder. Och det som jag tyckte var ganska intressant var ju den här stora spridningen. Och han skriver själv.
Ja, en slutsats är att man måste ha lite koll på vad man väljer. Om man väljer något bolags standardlösning, eftersom det skiljer väldigt mycket i risk och aktieandel även inom samma typ av lösning. Detta trots att modellerna är designade av experter. Alltså det räcker inte att tänka, jag har valt en generationsfond, det blir nog bra. Eller ens, jag har valt en trad, det blir nog bra. Det skiljer min mening mer än väntat inom respektive lösning. Något få riskerar att ha koll på. Vad betyder den meningen?
Något få har koll på.
Ja.
Ja.
Exempel, en 60-åring med 5 år kvar till pensionen. Då är det tradlösningar skiljer aktieandelen från 20% till 65%.
20% hos SPP och 65% aktier hos Alekta.
Ja.
I samma liksom typ av lösning.
Ja.
Och det är alltså 3 gånger stor skillnad.
Och då är den skillnaden...
Alltså att de har 20% för någon som är 60 år.
Ja.
Så när vi tittar på för en 60-åring, då har SPP valt att ha en aktieandel på 20%.
Ja.
Medan Alekta har valt att ha en aktieandel på 65%.
Ja, precis.
Och båda säljer in det liksom som en tradlösning.
Ja. Okej. Okay. I generationsfond skiljer aktieandelen från 35% i Swedbank till 78% i Handelsbanken. Det vill säga över 2 gånger. Dubbelt så mycket liksom.
Och detta har jag har i alla fall inte tänkt på det. Att det kan vara så stor skillnad då.
Nej, det har man verkligen inte tänkt på.
Så att jag tror att det är utifrån de här perspektiven och tänka så här att ja, men i detta, naturligtvis bör man egentligen räkna på det. Alltså ta ett sånt typ möte med Monica som vi hade här avsnitt 317 och titta på sin pension. Men jag blir ju liksom så här, jag tror inte alla de på Skandia eller de pensionsföretagen har funderat på detta vi pratar om nu. Att jo, men kanske när man är yngre kanske man skulle haft ännu större aktieandel eller till och med en belåning.
Mm.
Bra. Så att jag tänker så här, avslutningsvis, nästa steg, vad kan man göra när man har lyssnat eller tittat på detta? Så är det alltid så här, besök forumet. Där är alltid, gillar du avsnittet så kommer du alltid få nya perspektiv, få kommentarer eller garva åt de misstag jag tydligen har gjort i avsnittet. Vill du titta vidare eller lyssna vidare, så förra veckans avsnitt 122, alltså amortera eller investera, kan vara bra. Naturligtvis nybörjaravsnittet som vi alltid rekommenderar till alla är det som är 99 eller ominspelningen 263 som heter så här, börja spara eller kom igång och spara. Sen har vi ju 3 avsnitt, 87, 253, 270, som handlar om humankapital. Där vi har 2 intervjuer med en professor som har forskat på humankapital. Där han pratar också mer om nackdelar med humankapital. Och det säger de här professorerna också, att du ska till exempel inte göra detta om din lön korrelerar med aktiemarknaden.
Mm.
För då kan du få liksom hamna i problem. Vi pratar också andra perspektiv. Det är så här, massor tid om humankapital. 253-avsnittet gör vi själva om humankapital utifrån Nick Maggiulis bok. Så att min poäng här är att man pratar väldigt sällan om humankapital, men vi har liksom flera böcker som pratar om det, vi har flera professorer som pratar om det, och humankapital ingår absolut i liksom ekonomisk forskning, akademisk teori.
Mm.
Och sen naturligtvis när det gäller pension mer specifikt, så avsnitt 317 och 318 med Monica Sjödin som driver Pensionsguiden, där vi pratar om så här, tips och saker att tänka på kring pension. Och hon har ju också så här att man kan ta en pensionsrådgivning. Så att se det som reklam för mån, det är reklamavsnitt de två om pension. Mm. Men de är värdefulla. Sen om man vill göra någonting konkret här, ja men räkna, en kul grej kan vara att räkna ut värdet på ditt totala framtida sparande. Det kommer finnas en länk också om du vill göra det. Alltså, vill man göra det enkelt så bara, ja men vad sparar du per månad till hur många år har du kvar? Som ja, du kommer precis. Kunna spara det.
Mm.
Sen vill man göra överkursövningar så kan man diskontera det också kanske med 2-3%. Det är svårt att göra i huvudet. Så att då har vi, kommer vi ha en länk till den här humankapitalräknaren. För vi gjorde en sån tror jag till avsnitt 270. Så här, vad är värdet på ditt humankapital?
Mm.
Och det verkar ändå vara ganska många som använder det. För igår när jag skulle räkna på annars humankapital så skrev jag in. Och sen bara var det någon som bara ändrade. ändrade.
Det här som var inne och...
Ja, för att det är en sån delad Google Sheets-fil. Mm. Och sen en annan absolut grej som jag tycker att man kan göra. Här det är ju så att sammanställa sina tillgångar och räkna ut så vad är din exponering egentligen? Alltså om du tar hänsyn till hela grejen. Och detta kan du göra med papper och penna, du kan göra det i Excel eller du kan använda vårt ekonomiverktyg Spirekta som också finns länk i beskrivningen.
Mm.
Snyggt! Någonting mer som du vill ta upp, Karo? Du bara garvar åt mig.
Nej, jag tycker att det är ett spännande avsnitt.
Ja, men lite så här, lite med allmänbildande kanske. Avslutningsvis, fantastiskt stort tack till dig på Patreon som gör det här avsnittet möjligt. Jag kan sitta och läsa boken Life Cycle Investing och sen så bara, du tittar, detta var review och vad har Harvard Law Review skrivit om recensionen av denna boken? Och sen,
ja, men att du kan ta tid att göra det.
Ja.
Istället för att vi har...
Att vi måste ha en sponsrad gäst här. Så att det är ju tack vare dig på Patreon. Så att liksom tack. Och naturligtvis hoppas jag att du får saker tillbaka i med all de här fika tillsammans. Jag vet, vi har till exempel nu i veckan som kommer direkt efter ett avsnitt har vi ett fika tillsammans med Pensionsmyndigheten. Vi kommer ha ett avsnitt tror jag i jul också om bostadspriserna, vart de är på väg.
Ja,
så lite så här, lite bonus, lite extra material.
Mm.
Och naturligtvis även tack till dig som lyssnar eller tittar på detta. För att hade vi inte haft en publik så hade det inte funnits folk på Patreon och vi hade inte kunnat göra detta. Så. Tack så hemskt mycket.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.